Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com/nyfika. Nyfika sponsras av Svenska Kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond och Frukt Coffee Roasters. Jag pratar med Birgit Schaffer-Kronqvist. Välkommen till Nyfika.
No, tack.
Nu får du dricka kaffe. Du satt och väntade här väldigt ivrigt.
No. Tack för en positiv beskrivning.
Du brukar alltså inte dricka så mycket kaffe, eller?
Jag dricker in på morgonen, så det dricker jag te. Så ni är lite för tidigt för att kika kaffe med mig.
Men du får övergå till din kopp med te bredvid
ja,
dig också.
Ja, precis. Jag tänkte att det syns ju inte.
Bättre att man har den dryck man föredrar.
Mm.
Välkommen.
Tack.
Det är kul att prata med dig. Vi har ju pratat om att ha med dig ganska länge faktiskt.
Mm.
Så det ska bli spännande. Men vill du börja och bara presentera dig för lyssnarna som inte vet vem du är.
Birgit Schaffer-Kronqvist heter jag. Jag är sedan 20 år, över 20 år är jag i Finland. Jag är hemma från Tyskland. Vad ska man säga? Alltså jag är pedagog.
Mm.
Har fått min master i Tyskland, men sen kom jag hit som utbytesstuderande. Och som det ibland är, hänger man sen kvar för man har lärt känna någon och sen har man byggt familj och allt möjligt. Så att det var nu inte meningen att vara här i 20 år, men tydligen är det nu.
Så du kom hit för utbyte?
Ja, precis. Så ett år var det, som sagt, planerat. Men sen kom jag tillbaka efter min, det hette faktiskt där i Tyskland att jag är diplompedagogin, så att det känns alltid
diplompedagog?
Lite, ja, alltså det är faktiskt lite roligt att min master heter diplompedagogin. Men sen kom jag tillbaka och skrev en doktorsavhandling här vid Åbo Akademi. Läste parallellt lite filosofi och så blev det lite det ena och det andra. Och sen efter att jag har lämnat in min manus till doktorsavhandling askulterade jag också. Jag vill nästan säga att jag först efter en doktorsavhandling i pedagogik vågade jag mig på att stå i ett klassrum och faktiskt undervisa chef. Så att sen askulterade jag i filosofi, ämneslärare och sen fick jag olika anställningar vid OA inom allmänpedagogik, pedagogiskt ledarskap är det lite där. Och sen främst yrkeslärarutbildning vid OA och nu sen 4 år är jag i Helsingfors i klasslärarutbildning. Och det är skojigt.
Vad är det som är skojigt?
Att träffa så himla många olika människor, att träffa på olika frågor kring, jag vågar ju säga att jag har nu vid det här skedet berättat om det didaktiska triangeln, vad än det sen nu är här, måste man inte veta. Men det är en sån där grundgrej för att bli lärare. Och den har jag nu berättat hur många gånger som helst. Och det blir ändå hela tiden lite annorlunda diskussioner kring det. Mm. Och det är skojigt att på något vis ändå hela tiden komma in i någonting nytt beroende på vem man träffar och vilken målgrupp det är. Och sånt.
Spännande.
Det är det faktiskt.
Du sa att du i princip var här på utbyte och bilda familj, men det känns som att det var en liten förenkling.
Jag var ju inte på utbyte för att bilda familj. Jag var på utbyte för att jag hörde att Åbo Akademi hade en av de äldsta kvinnovetenskapliga institutioner. Och det var det som jag var intresserad av. Och så kom jag hit. På det viset kom jag som pedagog till Åbo och inte till Vasa. Alltså på något vis hamnade jag sen också lite fel och via omvägar, som det nu alltid är. Så att jag fick en Erasmus-utbytesplats som egentligen var satt till historieämne i mitt universitet i Tyskland. Mm-hmm. Och det fick jag sen halka in och sen hamnade jag här vid Åbakrimi. Bortsett från att jag skickade väldigt sent massvis med faktiskt pappersbrev till olika universitet. Det var 99 här i Norden och det var, nej, jag vet inte om jag får säga det så här, men det var främst Åbakrimi som sa hej, tack, du får komma. De andra tyckte väl kanske att det var lite sent att jag hörde av mig.
Mm. Alltså kvinnovetenskaper. Mm. Det är det som sen har blivit genusvetenskap.
Precis, ja, det var kvinniskt då tidigare.
För att jag tyckte det var jätteabsurt. Jag hade ju ingen relation till, alltså visste inte om det överhuvudtaget. Men när jag började studera matte i Åbo. Mm. Så var jag då i Asahuset. Mm. Och någon kväll så gick jag liksom runt i huset och upptäckte något. Mm. Korridorer liksom långt bak där inte vi annars var med matematikerna. Och jag tyckte det var ganska spännande för udda arkitektur i huset på något sätt och märkliga korridorer. Sen mitt i allt dyker upp en dörr där det står kvinnovetenskapen. Det kändes som så obskurt och märkligt på något sätt. Hela upplevelsen av att gå i de skumma korridorerna och sen bara se en dörr där det står kvinnovetenskap och jag visste ingenting om det. Mm.
Ja, alltså att gå i skumma korridorer och så vidare och känna sig lite obehaglig, det är ju den här vanliga kvinnliga upplevelsen under kvällar och natten, på det viset kunde man ju säga.
Ja, just det.
Nej, alltså det var faktiskt när jag var här 99-2000, sen var det fortfarande i ett litet trähus, vilken var den här gatan, ett sånt där plott, fint, lustigt trähus. Att komma från en massuniversitet där jag började i bara allmänpedagogik, alltså den mindre inriktning inom pedagogik, en lärarutbildning. Och jag började med 200 andra studenter, alltså så det är bara det där ena året. Att komma sen hit och min professor Harriet Siljus kunde mitt namn efter några månader. Det var en ganska enastående upplevelse. Att de faktiskt kände mig, alltså, eller de visste i alla fall att jag var där och sånt. Så det var en fördelar med små institutioner och med små universitet. Så att det är nog lätt att bli lite kär i det här.
I det lilla.
I det lilla, ja. Det finns ju också sen nackdelar som man sen också sen under olika skeden sen också känner av. Men det är en annan sak. Men ja. Det, till att börja med är det ganska välkomnande och fint. Mm. Så det borde man faktiskt ta vara och vara medveten om. Att, jag tror att de flesta här i svensk Finland är medvetna om positiva sidorna av det lilla.
Ja, så att ja det tror jag. Men det är ju, jag hade ju samma upplevelse på något sätt då jag bara böt från matte till filosofin. Mm. För båda är ju jättesmå egentligen, så det borde ju vara samma. Men jag lärde inte känna professorerna där överhuvudtaget. Jag fick inte så mycket kontakt med lärarna utöver att man fick undervisning. Det var väldigt sådär, om man skulle gå och knacka på till professorn någon gång så då ska det minsann vara på liv och död. För att annars är det inte värt att man tar upp hans tid.
Ja. Det är på det viset just lite lustigt när jag sen har att göra med olika utbudstudenter. Eller vi har en engelskspråkig masterstudiegång i Changing Education vid Helsingfors universitet. Och det kommer sen studenter från många, många olika länder och världsdelar egentligen. Och att sen bli tilltalad som en lärare i en kurs på så många olika sätt. Antingen sån där vanlig, skulle jag säga, avslappnad nordisk, finsk, hej och Birgit, och det är det. Och andra sen som titulära med, inte vet jag hur många akademiska titlar man kan klämma på. Namn var ju väldigt sådär. Och tack att jag överlag fick ha din tid och så vidare. Som jag, alltså, som sagt, alltså, på det viset komma från den där massuniversiteten där från Marburg var det som jag studerade. Alltså, och det var ju inte ovanligt för tyska förhållanden. Alltså, att närma sig sin lärare och att be om någon fråga och någon svar är en grej. Helt enkelt. Så att det, ja.
Det som jag skulle vara ivrig att prata mer om är ju egentligen fortsätta på bildningsdiskussionen. Mm. Vi var ju alltså på en bildningsafton där du och Jonas Ahlskog då satt och diskuterade bildning. Vi har ju haft med honom i podden också här tidigare.
Ja, jag vet.
Och det fanns ju, jag tyckte bara det var jättespännande och jag gick därifrån med massor med tankar i huvudet. Så att jag hoppas att vi kan komma in och prata om några av dem.
Mm. Sätt ribban bara högt för dig. Ja. Det är lugnt.
Men jag vill åtminstone, ja, men kanske börja bara så här basic och be dig berätta vad bildning är. Okej, okay, jättelätt
jag
fråga säkert.
Jag fruktade att du frågade det här och till och med introducerade det här som en sån där, låt oss börja lätt.
Mm.
Yes, vad är bildning? Bildning, hur mycket tid har jag nu?
Massor, det här får ta en timme om du vill.
Nej, alltså, bildning är ett begrepp som ju har kommit där. Tyskspråkiga området på åtminstone senast sen, så det, på ett, som ett etablerat begrepp senast så där 1700-talet.
Mm.
Som en följd, en reaktion på upplysningskravet. Människan ska inte förvänta sig att, eller människan ska inte ha en plats bara så där när man föds här i livet och i samhället. Typ att när min pappa var bagare sen ska jag också bli bagare, eller när jag är född adlig eller när jag är född hit eller dit. Alltså så där att det fanns olika, som ni ju vet, alltså olika strukturer som helt enkelt sa att vid födseln är ganska många saker redan avgjorda. Också så där, eller sen livet går vidare inom en viss sån där, om, inte vet jag, en kristen bana och sen kommer döden och sen kommer du till paradiset. Alltså vissa sådana ödesbeskrivningar som på förhand givet. Så att man tänkte ju att nej, om människan är fri, sen måste vi ha det själv i handen vad vi gör med det hela. Men med det kommer också ett ansvar. Jag kan inte bara på det viset vänta mig att jag får göra vad som helst. Eller det är just den här stora frågan, vad får jag göra, vad får jag inte göra? När jag är fri, vad betyder frihet på det viset? Men upplysningen på det viset sa ju sen att hej, människan, du ska ha mod att tänka själv.
Mm.
Och det är någonting som är ganska intressant på olika sätt. Alltså just att ta modet in i det här och inte bara vara konsekvent eller vara logisk stringent. Det var inte så som Kant var det här med, som sa det här med att ha mod att tänka själv. Alltså han talade inte om sådana aspekter av tänkande, eller i alla fall i den här hans berömda uppsats om vad är upplösning. Och kanske kring det här kunde man säga, eller skulle jag säga, att man kan tolka vad bildning är. Ett försök att vara modigt att tänka. Och då är det ju den här frågan, och hur blir jag det? Mm. Och vad behövs för det här? Alltså både att ett visst uppdrag till mig själv som person, ett uppdrag till ett pedagogiskt system sist och slutligen, men också ett uppdrag till ett samhälle. Alltså vi måste ha sådana samhälleliga strukturer också som gör det möjligt att vara modig och att tänka.
Mm.
Det betyder att kanske är det inte, alltså i alla samhällen behövs, eller för att tänka behövs alltid någon slags, ska jag säga, i alla fall en smula av mod. Och förstås i repressiva samhällen behövs väldigt mycket mod att göra. Så att man kunde ju kalla det för, eller tala om att samhällen borde ju inte göra det omöjligt eller mycket svårare än det redan är att säga det man tänker till exempel. Så att det är bra att på det viset ändå skapa sådana samhälleliga strukturer som inte nödvändigtvis försvårar det som redan är svårt kanske i våra liv, ser vi så här. Det är nu lite flummigt tänkte jag nu, men du får fråga efter. Men alltså bildning är på det viset en sån här begrepp som jag försöker översätta det ibland till en fråga. Alltså jag tror att bildning har missförståtts väldigt mycket under sin idéhistoria.
Mm.
Till att vi frågar, vad är bildning? Alltså vi gör det, eller det är ett substantiv, och då vill vi begripa vad det är. Och vi vill fylla det med någonting visst. Det är någonting som ska vara någonting visst. Alltså det är ett föremål, ett objekt, i alla fall ett abstrakt objekt. Precis, och sen vill vi veta, det måste ju kunna definieras, det måste kunna fyllas med innehåll, visst det är latin.
Alltså som ett bildningspaket, så precis, att är man bildad, då kan man det här, ja, och det här och det här. Och man har läst de här och de här.
Ja.
Precis.
Så att det är ju fint att vi sitter här bredvid ett piano och sådana saker som är sån där, yes, alltså det här ska du kunna, sen kan du kalla det för bildet. Mm. Men det är ju, jag skulle säga det är olika missuppfattningar av vad bildet.
Men där är det alltså typ skillnaden till utbildning. För utbildning kan man väl säga att mera, ha mera den strukturen. Precis. Ett visst paket, att ska man utbilda sig till rörmockare, då behöver du kunna de här sakerna. Och sen, ja, sen är du utbildad.
Ja. Mycket mera precis, alltså när vi kan tala om pragmatiska skäl, att under olika skeden ska helt enkelt också olika lärandeprocesser ta ett slut helt enkelt. Alltså vi måste någon gång avsluta en kurs, vi måste någon gång intyga att du har gått den här kursen, jag måste på det viset också garantera att jag kanske, nu är du dugligt som, om du nu tar rörmokare som exempel eller sådär. Förstås vet vi alla att du kommer att lära dig mera, och du kommer att bli bättre i ditt yrke eller också i det som du har lärt dig. Men under en år skede, det är också de här bildningsfilosofer som har på det viset diskuterat det här väldigt mycket där under början av 1800-talet, att ett samhälle behöver den här öppenheten som finns i bildningsbegreppet, att vi inte på förhand hela tiden kan säga det här ska du bli och det måste du bli eller något sånt, utan också under en årskede måste vi säga hej, nu är din utbildning slut, för du måste också komma in i samhället och verka där. Alltså både som hantverkare, som med ett konkret yrke, men också med akademiska yrken på det viset. Alltså främst tänkte man då på präster, advokater, vad heter det, alla möjliga tjänstemän på det viset. Att där behöver vi bildade människor. Men de måste komma in i samhället under något skede. Så att även om bildning är någonting som aldrig tar slut, för jag kan alltid förkovra mig ännu lite mer och jag vet ju inte vem jag är imorgon och vad jag behöver imorgon och så vidare. Men under något skede måste samhället säga hej, nu behöver vi ändå de här tjänstemännen. Och det är sen på det viset att det är viktigt att komma som en bildad människa. Och det är just den här intressanta frågan, vad betyder det då att vara bildad? När jag ändå är, har gått igenom en utbildning till slut, men sen sitter jag i
just
olika...
Just det, så att många utbildningar blev på något vis ett sätt att få utbildade människor på vissa positioner i samhället, eller?
Jag märker att det här är lite komplext och jag vet inte om jag har börjat på rätt ställe här nu. Alltså, om vi tänker... jag tror att vilket yrke som helst, även hantverkliga yrken, och jag ser även här nu med ett stort citationstecken här, för att det är så lätt att vi skiljer mellan akademiska och hantverkliga ämnen. Och jag tror inte att den där skillnaden är så tydlig egentligen och inte heller så nödvändigt ofta. Men alla yrken, allt som jag gör, kännetecknas å ena sidan av att det finns vissa, ska vi säga, fakta som helt enkelt finns med där, alltså antingen är vattnet varm eller kallt, om vi nu tar rörmokaren som är ett dåligt exempel, märker jag så småningom, för jag kan för lite om det där. Men alltså det finns vissa saker som helt enkelt är rätt eller fel, alltså eller fakta, det finns lagar, det finns förordningar som jag måste känna till, som jag måste följa, som finns försäkringssaker och allt det här.
Absolut, yes.
I alla yrken. Sen finns det olika hantverkliga saker, även också i alla yrken, även i de mest teoretiska finns det att vi måste skriva, vi måste kunna tala, vi måste kunna argumentera, vi måste, men helt hantverkligt behövs också saker. Och kring det här kunde man nästan säga, här finns en sån där, de faller inom ett sån där logiskt område kring att någonting är fel eller rätt, eller i alla fall bra gjort, mindre bra gjort, eller det här funkar inte ännu och det funkar, alltså när vi talar om hantverkliga skills så att säga. Men allt det här är fortfarande inte tillräckligt för att vara en bra bagare, en bra rörmokare eller en bra advokat, en bra tjänsteman för vilka tjänster som helst. Allt det här måste också sättas in i ett större område. Och det här så att säga diskursiva området är mycket mer strukturerat enligt det där med att kan du göra goda omdömen? Och ett gott omdöme är någonting annat än att bara följa regler till exempel. Eller att kunna säga du har gjort allt som lagen kräver av dig. Ett omdöme är just det var lagen tar slut. Och det finns lite olika möjligheter att göra någonting som är bra. Och som betyder att jag måste titta på det enskilda fallet. Den situationen som jag just nu har framför mig. Och det är igen i alla yrken. När jag är trädgårdsmästare, sen har jag en viss sluttning här i den här trädgården, men inte i grannens trädgård. Hur ska jag bygga en trappa här? Är en helt annan fråga än i grannens trädgård, och så vidare och så vidare. Och samma sak med vilket juridiskt fall som helst som någon, antingen, inte vet jag, tjänsteman egentligen har på sitt bord. Alltså, är just den här frågan, hur ska jag avgöra här? Det finns regler, det finns förordningar, det finns regelverk som jag kan eller måste följa. Och sen finns det alltid den här subjektiva, ett omdöme helt enkelt. Och det intressanta med omdöme är just att det inte är en regel som jag mera kan följa. Det finns olika möjligheter att göra någonting bra eller också dåligt för den delen. Ja. Det är inte heller ett demokratiskt beslut. Det är egentligen inte så att jag bara kan säga, hur ska vi nu göra? Alltså, vet jag, det finns lite pedagogik, olika exempel sen, att om vi skulle i slöjd sy någonting eller sådär, och vi skulle fråga, var det här tillräckligt rak som en söm? Det går inte att bara säga, ja, hälften är för och hälften är emot. Det här är ett annorlunda slags omdöme. Vad betyder tillräckligt här? Mm. Hålla det, eller hur mycket håller det, eller ser det snyggt ut? Det är olika saker, jag tänker. Och vi måste avväga vilka av dessa kriterier spelar överlag här vid det här sömnet en roll, till exempel. Ska den vara snygg, eller den syns ändå inte, men den måste hålla. Och så vidare. Allt det där kan man in på förhand på förhand egentligen reglera. Och där behövs omdömen. Och ett omdöme är inte heller bara att jag säger jag tycker att det räcker. Alltså att det är bara ett individuellt, godtyckligt, subjektivt beslut. Det måste också på något vis fungera i ett sammanhang med andra. Alltså när andra säger, men Birgit, jag tycker att du ska faktiskt sy om det där nu. Alltså det där var inte ännu tillräckligt. Alltså du kommer inte ha glädje av det här. Gör det bara om. Alltså jag vill inte, jag är för lat, eller jag tycker ändå och så vidare. Jag kan hålla det kanske så i det här fallet. Men frågan är ju, alltså någon annan kan säga och påpeka åt mig att det lönar sig att anstränga sig lite till här och utmana mitt omdöme och säga, kan du inte överväga det en gång till? Och jag tror att det skulle löna sig, eller att det skulle vara bra. Det är inte bara lönsamt hela tiden på det viset, men alltså någonting då.
Hänger bildning då ihop med förmågan att göra de här omdömena?
Jag skulle säga att bildning är precis det som är att göra bra och goda omdömen. Och på det viset skulle jag säga att om vi sen bryta ner, som man har gjort, som sagt, bildning till sådana, du ska läsa, inte vet jag, som sagt, latin, eller du ska bete dig bra, du ska ha bra bordskick, och du ska ha lite små konversation på franska, eller vad det nu kan vara, och som sagt, det här fina pianot och så vidare. Alltså om vi bryter ner det till det, sen kan vi säga att det här är kanske en intressant, charmig, stilig människa, om vi tycker det. Men det är oklart om det är bildning, om det är den här människan sen i vad hen säger eller gör, inte har ett bra omdöme. Mm. Alltså till exempel att veta, när ska jag överlag komma fram med mina kunskaper i allt det här, eller när ska jag, och så vidare. Alltså, alltså om vi bryter ner det till ett kanon, om vi säger så här, alltså det här är innehållet, och sen är du bildad och klappad och klar. Sen har vi inte förstått, tror jag, den där genuina utmaning, den här existentiella utmaning som vi människor har, som när vi vill vara fria, nämligen vi är aldrig klar. Och det betyder också att jag egentligen dagligen och varje sekund måste ställa mig den här frågan, behöver jag kunna någonting annat här nu? Behövs någonting annat? Är någonting bristfälligt i det som jag hittills gör? Och det är just som jag skulle säga, att bildningen är inte ett substantiv. Och substantivets form leder oss åt fel håll, nämligen till en låda som vi sen också pedagogiskt ska distribuera så snabbt och så effektivt som möjligt till så många som möjligt, som det har varit. Och det har haft sina goda sidor, för att bildningsnivån har höjts väldigt mycket. Det har lett till mycket jämlikare samhällen och så vidare och så vidare. Så mycket bra med det. Men sen också skapa exklusion och elitbildningar och sådana saker, så den är nackdelen av det. Men om vi skulle förstå bildning som en fråga, nämligen frågan typ, vad behöver jag kunna mera? öva mera, skulle kanske behöva mera kunskap, mera färdigheter, men också överväga mera som en moralisk, etisk fråga. Mm. Vad måste jag ändra i mitt liv för att leva ett mera meningsfullt liv, om vi håller det så här öppet? Och sen är det just, alla de här orden är just, ja, vad betyder meningsfullt? Vad betyder det att ha ett liv? Vad betyder, och så vidare, och så vidare. Men alltså, allt ja, ja. Det här blir bara vidare och vidare frågor. Mm. Men det öppnar sig helt åt snarare det här, den här friheten som på det viset den här 1700-1800-talets människor försökte lyfta fram, att om vi inte ska vara ödesbestämda på förhand, sen måste vi just också stava igenom vad betyder det att vara fri? Och vad ingår i det här sen? Och hur blir vi fri med tanke på att vi tydligen inte föds fri med det som man sen då tänkte var frihet skulle betyda. Exakt. Alltså vi behöver varandra.
Det där tycker jag var så spännande i det som just Jonas Alskog skrev och lite pratade om. Där han pratade om just det, hur vi liksom förhåller oss till saker som vi på så sätt vet tillsammans.
Ja.
Eller hur vi förhåller oss till de kollektiv eller de grupper vi tillhör eller identifierar oss med.
Ja.
För att vi har ju jättelätt, och det är ju, verkar ju vara en grej som nu bara blir värre och värre i och med vårt beteende på internet och övrig polarisering och allt. Att vi liksom har ett väldigt starkt grupptänk. Och jag märker med mig själv att jag måste ofta vara väldigt, väldigt uppmärksam på att inte gå in i, så fort man läser någonting på nätet eller interagerar med någon eller debatterar med någon på nätet, att inte liksom tänka att ja, men nu, eftersom att den här människan har de här åsikterna eller säger så här, så då är den så här, och så sätter man på ett helt paket på dem. Grejen, varför jag nu börjar ränta om det här, vi ska se. Vi har, ja, men det är just det där att kunna vara fri gentemot att kunna stiga ur det där boxtänkande och boxa in både sig själv och boxa in alla andra man ser, kräver ju att man verkligen vågar tänka själv. Och vågar liksom ta steg och okej, vänta, hur förhåller jag mig till det här? Jag vet hur min grupp förhåller sig till de här frågorna. Men hur förhåller jag mig till de här frågorna? För att det är så jättelätt och det är ju otroligt bekvämt att bara tänka att ja, men gruppen verkar ha bestämt att vi förhåller oss så här till frågan.
Ja.
Och det är ju det jag tänker, eller som jag ser att de här frågorna blir jätterelevanta idag. För att det handlar ju inte idag om att vi ska bli fria och slå oss fri från ett tydligt klasssystem eller en tydlig determinism i att är man född skomakarfamilj så då är man skomakare.
Mm.
Vi har ju väldigt många vägar och faktiskt liksom, speciellt här i Norden, utbilda oss till det vi vill och få de yrken vi vill, och vi behöver inte ens skuldsätta oss massor.
Det är helt sant. Alltså att det är på det viset en annorlunda slags ofrihet, skulle jag säga, som vi slåss med egentligen. Jag vet inte om jag håller helt med. Alltså det, att säga att våra samhällen är fria på det viset. Jag tror att kanske just bara så där att det är en annorlunda slags ofrihet. Alltså jag upplever att vad ska vi säga? Jag har en text på gång där jag försöker skriva fram att jag tror att människans grundvillkor, säger vi så här, vi dras lite mellan, å ena sidan är vi kroppsliga biologiska varelser, vi är en del av världen, vi på det viset är underställt naturlagar, helt enkelt. Mm. Och vi kommer att dö, och sen är det på det viset, alltså vi kan inte göra vad som helst, alltså på det viset. Ja, vi är en del av den här naturen, och så vidare. Och det finns olika saker som vi inte kan påverka, fast det har ju också utmanats nu här med hur mycket människan påverkar natur. Men när det är Oscar, sen kan jag inte säga, men nu ska det sluta här bara. Eller vi kan inte göra en politisk omröstning om att det inte ska Oscar mera och så vidare. Alltså det fånigt är lite och så vidare. Men sen finns det massvis med andra saker som vi kan påverka. Just det som är människogjord, sist och slutligen. Alltså, och det är just att vi har sen till exempel politiska verktyg för det här i demokratier i alla fall. Och olika andra verktyg när man försöker göra sin röst hörd och så vidare. Och det som jag, varför jag kom in på det här nu är att jag tror att vi idag lever i, och det har vi alltid gjort också på sätt och vis. Det finns olika diskurser som blandar ihop de här två, vad ska vi säga, logiska ramvillkor. Alltså det ena är det här naturlagsbundna och det andra är människogjorda.
Mm.
Nämligen att när människogjorda saker beskrivs som om vi inte skulle kunna ändra någonting. Då blandar vi så att säga rent logiskt och uppmanar så att säga, om vi nu kallar det för lilla människan på gatan, och tilltalar oss som människor och oss själva och blir tilltalad av att här sker saker som du inte kommer att kunna påverka. Så det är bäst att du anpassar dig lika så som du anpassar dig till att nu orskar det, ta nu bara en jacka på dig för du kommer inte att kunna ändra det. Mm. Om du inte vill göra det, fritt fram, men du kommer att bli riktigt våd och du kanske blir sjuk och så vidare. Samma här, alltså det kommer massvis med så kallade sen, inte vet jag, megatrender.
Mm.
Digitalisering, globalisering och så vidare, vad de alla nu heter. Och de kommer bara. Och vi ska anpassa oss till det. Och jag tror att här har vi någonting som är väldigt problematiskt. För att de behöver inte bara komma, för de är människogjorda. Vi kan ändra någonting här. Mm. Och jag misstänker att när vi talar om sådana aspekter av vårt liv, också våra västliga demokratiernas liv, sen intalar, låter vi oss intala ganska snabbt att där har vi ingenting att göra, att peta i. Det är ju klart att digitaliseringen kommer. Det är nu bara en fråga av hur väl är våra samhällen förberedda för dem?
Mm.
Så att vi klarar oss. Och det är just som om det kommer en naturkatastrof. Så att vi klarar oss. Vi ska vara på det viset. Och där finns det sådana, vad ska vi säga, fallgropar. Som framförallt, inte vet jag som pedagog tycker att vi ganska lätt kommer in. Nämligen att säga, okej, vad ska vi alltså göra med den nästa generationen?
Mm.
Vad ska stå i våra läroplaner? Ah, okej, okay. Då behöver vi alltså förbereda den nästa generation för digitalisering eller för det och det och det, eller för vilka arbetsmöjligheter som månne kommer och så vidare.
Hur hänger det ihop med friheten som vi pratar om?
Det hänger på det viset ihop med friheten, att det är inte mera vi som människor som verkar åtminstone i väldigt grundläggande aspekter av hur vårt samhälle just nu beskrivs och också kanske hur samhället utvecklas i framtiden, att vi inte har det mera i våra demokratiska händer. Alltså vi kunde också säga, alltså det är helt möjligt, jag vill inte föreslå det här nu faktiskt som ett politiskt program, men det skulle vara helt möjligt att säga, som sagt, alltså det blir helt gaga att säga det, men alltså att vi kunde stänga av det digitala. Det är möjligt att säga och möjligt att på det viset säga att ja, det behöver inte komma.
Mm.
Men vi bestämmer att vi är med på det, så att säga. Nu, alltså som sagt, det är ett väldigt krasst exempel och det är helt nästan orealistiskt sen. Men just att här finns saker som människor har gjort och på det viset kan människor också ändra dem.
Ja.
Men som sagt, alltså vi...
Men man kan ju också säga att ja, digitalisering kommer, alltså som ett faktum, och nästan säga det som att vi inte kan göra någonting åt det. Men inte säga det som att ja, det är nog bara ett faktum och nu måste vi bara förhålla oss till det. Utan man kan ju säga det som att ja, alltså vi människor, vi kommer ju inte stänga av det. Alltså kommer den här digitaliseringen att fortsätta.
Mm. Men då som sagt, alltså tilltalar vi oss själva och andra som om vi redan visste vad du gör. Och då inskränker jag så att säga på förhand att jag vet att du är någon som bara kommer att inte kunna göra det. Eller att, inte vet,
jaha, alltså, okej, okay, så du tänkte viset... liksom att vi kan stänga av digitaliseringen på individnivå. Så att jag kan välja att...
No, det också förstås. Men alltså vad jag nu var ute efter är att en viss diskursiv struktur i hur vi tilltalar varandra. Mm. Men också tilltalar sen så att säga det framtida. Att vi snarare tänker att vi måste anpassa oss vid någonting fast det så att säga egentligen är också upp till oss att ändra det ifall det skulle, att vi skulle värdera det som någonting som inte är önskvärt. Men egentligen många optioner tar vi ifrån oss eller tas ifrån oss diskursivt att säga det kommer ändå. Du är så pass liten, även nu om Finland skulle gå in för det som en nation eller så där. Alltså, vi är för små, alltså, vi skulle sen bara översvämmas och vi skulle falla om av kärken och så vidare. Så att skyll dig själv att du inte var med. Alltså, det finns olika sådana diskursiva strukturer som egentligen omvandlar det som vi har i våra fria händer att ta ställning till, till någonting som vi ändå bara måste anpassa oss. Och det är två olika saker, så att säga.
Jag behöver låta det här smälta lite för att...
Får du gärna, för jag vet inte heller alltså, om jag är så glad att vi är inne i det. Får jag ge ett exempel från, på det viset att varför jag upplevde att det var viktigt. Alltså det som är viktigt i det här för pedagoger är just att vi ska ställa oss frågan. Hur ska vi förverkliga alla människors rätt till, ser vi nu, bildning, alltså som den här friheten att du får vad ska vi säga nu, du får bestämma själv också vad du vill lära dig, hur du vill utveckla dig. Men, och det var på det viset det diskuterades från början också som en sån här pedagogisk paradox, att hur tacklar jag det när jag har ett nyfött barn som ju inte ännu kan bestämma över sig själv, hur ska jag. Alltså det här blir ju att jag måste pressa på min kultur först och mitt språk på det där lilla barnet. Så att hen sen kan säga, nej men jag vill inte tala det här språket eller så där och ändra sitt liv och så vidare. Men sen är det, skadan är ju redan skett, skulle i alla fall de här 1700-1800-talets filosofer har sagt. Och det har fortsatt på olika sätt. Så att vi har en pedagogisk knepig fråga här.
Mm.
Vad får jag göra och hur får jag göra någonting med en annan människa? Så att jag inte inskränker dig.
Mm.
Och då är, om vi nu talar om lite äldre barn och unga människor och sen också vuxna, hur ska ett utbildningssystem vara gestaltat som erbjuder sådana vägar och sådana innehållsliga erbjudanden också till dig som person att... att du faktiskt får utveckla dig själv till det här modet att tänka själv. Och inte bara bli någon som bara är anpassad till det som kommer att ske. Och inte bara det som på det viset är anpassad till det som andra kanske säger att det kommer att ske. Och vi behöver dig som en anställbar människa här i Finland inom en sån där workforce för att vi ska alla hålla ihop, för vi står så himla i konkurrens till andra och vi måste hålla ihop och vi måste. Mm. Var är då den här rätten till frihet om jag inte vill vara med där?
Mm.
Eller i alla fall, alltså det är ju redan en, man kunde kalla det redan en viss inskränk att jag överlag måste ta ställning till det där, att det hela tiden pressas på mig som ett krav och så vidare. Så att här finns massvis med pedagogiska frågor som jag skulle vilja säga, de, eller för mig i alla fall i mitt huvud, binder de sig kring att när är pedagogik en anpassningsprocess och när är pedagogik en frigörelseprocess?
Mm, precis.
Och båda behövs, så att säga, som en sån här, det är lätt att läsa Paulo Freire och vara en sån där pedagogy of the oppressed, och där är vi mitt i en sån här situation av Brasilien, analfabetism är väldigt hög och man utnyttjas av olika kapitalistiska strukturer och så vidare och så vidare. Fattigdomen stor, att på det viset att börja med att hej, ni behöver börja läsa, vi måste läsa tillsammans, vi måste frigöra oss genom kunskap och så vidare. Så där är pedagogik helt klar en frigörelseprocess.
Mm.
Å andra sidan, när man tänker på att jag vill faktiskt ha yrkesutbildning i Finland just nu är en, tycker jag, har blivit en otroligt anpassningsorienterad process. Kom hit och jag kollar noggrant, vad kan du redan från tidigare? Och sen kryssar jag i vad du måste läsa vidare för att så snabbt som möjligt bli någon som är anställbar för någonting visst precis. Så där har vi ganska lite utrymme kvar, också lite allt mindre resurser kvar för att, vad ska vi kalla det, för att någon gång bara vara med i en grupp och andas ut och utveckla sig själv som person. Vi talar ju om också unga, inte bara unga inom yrkesutbildning, men unga personer, unga människor. Att andas ut, ha lite någon väg som kanske är lite vilse, mogna och inte bara, hej, nu kunde du spika ihop det här, då är du godkänd och nästa steg och så vidare. Alltså, man rusar igenom någonting för att så snabbt som möjligt bli just en effektiv arbetstagare. Och det är meningsfullt också, och det har sin logik, men det är på det viset mycket mer en instrumentaliseringsprocess av den enskilda människan än en frigörande. Och som sagt, båda behövs, och båda behövs också i ett och samma samhälle. Och det är just vilken står över den andra, så att säga. Och där är det viktiga aspekter.
Jag känner ju igen det där, alltså sådär, i att jag, om jag nu bara tänker på mig och mitt liv, så var jag ju jätteinställd på det när jag började studera. Just att jag skulle bli matte- och fysiklärare. Och då valde jag ju en sån bana. När jag började studera matte och läst fysik och just sådär. Ja, men då gör man det här liksom så snabbt som möjligt. Och då jag började på så tänkte jag att vänta nu, det här kommer ta 5 år. Det är nog länge innan jag får börja jobba, typ. Men där är det ju faktiskt då, om jag tänker nu på vad du sa och hur det gick för mig. Jag tog ju det lite lugnt och andades lite och började läsa annat och hitta filosofin och så vidare. Men det var ju faktiskt utbildningssystemets struktur som gjorde att jag hade möjlighet överhuvudtaget att hitta filosofin. Just för att, nej, men kanske för att det inte var jättestrikt. Man får ju väl fortfarande i princip välja att läsa vilka kurser som helst på Åbo Akademi om man väl är antagen.
Jag är lite osäker om den där, men alltså det måste ni kolla upp sen.
Ja, alltså nej, absolut. Många sådana detaljer har ju ändrats sen jag började, för att nu är det ju
länge sedan. Ja, och det har blivit mer restriktivt, alltså att man faktiskt ska läsa.
Jag har ju nog också märkt att det blir det, ja. Och blir mer och mer till att då du väl är antagen så har du ett visst paket. För att det fick ju inte jag. Då jag började studera matte. Så det man fick ju ett papper med en struktur att så här rekommenderar man att du läser de här kurserna. Men i princip att det är ju upp till dig vad du gör. Nu är det ju mycket mer att första året har du ett paket där de här kurserna man läser. End of story.
Och så, som sagt, att det där är meningsfullt för det kostar pengar.
Det
är viktigt att vi tänker på det här, att det kostar pengar, att det inte ska slösas bara sådär. Det dumma är att jag har en känsla att vi har blivit så restriktiv och så övervakande att studerande ska läsa 60 studiepoäng under ett läsår och så vidare, som är riktigt, riktigt mycket. Och det är väldigt ansträngande att hålla faktiskt den här studietakten.
Jag har aldrig lyckats med 60 på ett år.
Jag skulle inte heller kunna göra det, om jag är helt ärlig. Så att, det där att studenter och studerande alltså inte mår bra idag, det är inte överraskande alls, tyvärr. Och det är konstigt att vi snarare talar om att vi behöver också mera psykologer och sådant stöd, det är helt självklart, men alltså, det är såklart att det är snarare ett systemfel, upplever jag, än ett individuellt misslyckande, så att säga. Men alltså, på det viset, att det är klart att det kostar pengar, men alltså, om vi ser att hur välmående lider av det hela, och jag tycker också att jag kan inte säga annat än att jag säger att inlärningen, alltså lärandet av det som sen ska hända under de där 5 åren. Det lider också, för du hinner ju just göra det nästa prestationen. Så du hinner ju inte, alltså du gör det bara undan hela tiden. Och det är också bra ibland att göra undan kurser. Men om du gör 5 år undan dina kurser, sen är du inte en bra magister. Alltså helt enkelt bara sådär påstå. På det viset är det egentligen slöst med pengar. Man borde ha ett litet puffer här och säga 6 år är helt okej. Och det skulle redan säkert öka kvaliteten av vad både lärarna presterar, men också vad på det viset studerande presterar.
Och det där är ju just så slående om jag igen går tillbaka till mina mattestudier som nu bara blir exempel på dåligt val här tydligen. Men, men jag hade så många, många kurser som jag inte alls var intresserad av men som jag måste ha och måste gå igenom. Och jag lärde ju mig ganska snabbt ett system hur jag kan ta mig igenom kurser och egentligen i slutändan inte ha lärt mig någonting. Mm. För jag lärde mig hur jag kan liksom plugga till tentorna så att jag kan lära mig att lösa en viss typ av uppgift. För att jag vet att okej, om i en kurs som handlar om matriser så är det de här sakerna man testar i uppgifter. Ja. Och så lär jag mig nästan algoritmiskt hur jag löser de typerna av uppgifter. Ja. Och så kan jag göra det på tentan.
Ja.
Men sen egentligen, i slutet på faktiskt matriskursen så tänkte jag att jag vet inte ens vad en matris är.
Mm.
Jag hade inte lärt mig någonting.
Mm.
Och det är som så...
Alltså om jag får tala om min pedagogiska frustration att läsa finska under alla dessa 20 åren som jag inte...
Den
alltså,
frustrationen kanske ja, andra alltså, upplever också.
Ja, jag vet, men alltså det, som pedagog är det faktiskt en konstig frustration. och det, grejen är den att jag tror att jag har minst 12 studieveckor. Alltså det var då i veckor fortfarande. Alltså säkert 15 studiepoäng skulle man kunna jämföra. Så att tydligen kan jag fylla i de här tentamen och jag kan deklinera. Men ja, jag är på väg att kunna kanske beställa pizza åt familjen.
Mm.
Och det är lite komplicerat för det ska vara lite ost och lite utan ost och så vidare. Men alltså, så det är nu en lite mer utmanande kanske när jag bara säger pizza. Inte vet jag vad det nu alla heter. Och sånt. Men det är just det som du säger. Alltså man lär sig strategier och för att komma igenom ett utbildnings- och en dokumentations- och en evaluationssystem. Och det är ju precis inte det som betyder att du ska lära dig, du är välkommen i ett samhälle, i en gemenskap av människor med andra, du är den nästa generationen, vi behöver dig, vi ska leva ett liv, det är överlag ett roligt liv att leva, om du upplever att det du gör i skolan är att bara försöka lura systemet, tenta undan, prestera, bli utvärderad, bli dokumenterad, whatever, och sen kommer du igenom och så vidare. Jag har hört av en som var på andra årskurs, och det är ju inte heller något sådär väldigt överraskande, men det där med att det barnet sa någon gång sådär att hej, jag väntar egentligen bara på veckoslutet hela tiden. Och då är man 8 år. Alltså någonting är ju inte riktigt bra ställt. Och då är det införvånande att man senast på gymnasiet har ökade siffror av utbrändhet. Och senast vid studielivet egentligen är redan helt färdig på att bli utbränd. Ja. Någonting är inte riktigt där. Var vi satsar väldigt mycket pengar på det här. Och det verkar inte leda oss dit vi vill egentligen komma. Och det är synd. Och där måste vi, tror jag, tänka lite annorlunda. Men det är svårt.
Ja. En grej som jag tänker då, just för att koppla ihop det här till diskussionen om bildning.
Mm.
Så där om det här utbildningsmaskineriet har som mål att just så snabbt och effektivt som möjligt producera människor som är lämpliga för olika typer av arbetsuppgifter. Att forma människor så att man kan få olika typer av positioner, olika typer av jobb.
Mm.
Människor som samhället så att säga behöver.
Ja.
Så blir det ju lite sån där en öppen fråga att hur avgör vi vad samhälle kommer behöva, eller hur avgör vi också vad bara olika företag behöver? Liksom, hur kan någon grupp av människor nu faktiskt komma fram till vad en viss industrisektor kommer behöva för typ av utbildning, för att allt förändras så otroligt snabbt? Så det är ju som det här, förutom då att vi förstås har ett utbildningssystem som då verkar göra att folk faktiskt mår väldigt dåligt, så är det ju inte ens säkert att de faktiskt blir attraktiva på arbetsmarknaden överhuvudtaget.
Jo, alltså det är ju en sån här problematik som ibland tilltalas för att som pedagog kan du alltid bara göra fel. Antingen är du precis problemet för att du har utbildat fel. Eller sen är du också lösningsstrategin. Alltså måste vi ha en annorlunda pedagogik och vi behöver annorlunda innehåll och så vidare. Så att man är hela tiden så det är lite ambivalent här. Alltså är vi sura på utbildningssystemet eller tycker vi att det är det som ska leda oss till det som samhället behöver. Alltså det är alltid både och.
Alltså, men så jag tänker att, att liksom ett attraktivt mål borde ju vara att tillåta för mer självreflektivt liksom bildningsarbete. Eftersom att jag tänker mig att människor som kan tänka självständigt och faktiskt våga tänka själv och har lärt sig verktyg för hur man stannar upp och tänker själv borde ju vara mer liksom anpassningsbara för en osäker framtid.
Absolut, och det är på det viset påminner mig om det. Det finns två saker, jag kommer att glömma den ena säkert på väg när jag säger.
Okay.
Men alltså det ena är att det här med att samhället förändras och att vi vet inte hur morgondagen ser ut, det är ju inte någonting som är nytt eller någonting som kännetecknar bara det här samhället. Det är någonting som alltid har funnits och på det viset är det intressant att påminna sig om det där. Ja. För att alla pedagoger som har skrivit om vad bildning till exempel är eller vad pedagogik ska göra och så vidare, hade precis den frågan i åtanke. Hur ska jag utbilda dig, fostra dig, vilka saker är viktiga så att du får ett meningsfullt och bra liv där det också ingår att du klarar dig ekonomiskt.
Mm.
När jag inte vet hur morgondagen ser ut. Alltså som vi nu tyvärr ju också har blivit påmind om igen, det kan bli krig, det kan bli det ena och det andra. Det är helt oklart om det som vi båda nu kan här, eller vi tre som sitter här, att det behövs imorgon, att vi klarar oss. Så att det är det ena, att den här frågan har alltid ställts. Så att när vi nu börjar med sådär, att oj, morgondagen är så oviss, tänker jag alltid lite sådär, no, men det har det alltid varit, så det är lugnt. Det har vi på det viset bra beredskap för pedagogiskt, för det har vi alltid tänkt ifrån.
Just det.
Och det betyder just också varför bildning kommer in. För bildning säger att det ska inte vara någonting väldigt visst, ett paket, just en utbildning som du får. Utan du ska också utöva att du också har beredskap att klara dig, också ekonomiskt med någonting, någon yrke och så vidare. Det ska alltid vara beskaffen av en sån, alltså kunskapen som du lär dig ska alltid vara också att du har lärt dig att reflektera kring kunskapen, kring det du kan, men också kan vara i den mening flexibel, om vi nu vill kalla det, för anpassbar till helst vad som helst som kommer att ske imorgon. Och det är ju knepigt. Hur ska vi utbilda någon för någonting som är väldigt oviss? Och då kommer just det här öppna in, nämligen du ska inte bara kunna räkna dina matriser, utan du ska också kunna tillämpa dem eller något liknande tankesätt för någonting som du inte ännu vet att det egentligen existerar.
Exakt.
Och det är just tankeverksamhet, kritiskt tänkande, kreativitet och sådana saker som sen spelar en roll. Varför allt det här hela tiden har varit en väsentlig del av bildningskanon. Alltså just att kunna spela piano är bra för att man är med också rent kroppsligt på det viset lär sig när man får spela och när någon annan spelar och kommer in och så vidare. Alltså det är en relationellt grej egentligen, att en annorlunda sätt att kommunicera till exempel, men samtidigt också att det gör kreativ. Alltså det är på det viset jag utvecklar färdigheter för någonting som jag ännu vet att det behövs. Och det är just via konst, via det som just är så himla onyttigt just nu är egentligen det som förbereder oss för det ovissa. På det viset igen, här står någonting i vägen för varandra när vi bara utbildar för just det som just behövs idag. Så många talar om att utbildning, även yrkesutbildning, borde alltid ge en lång bäst före datum. Så att jag inte hela tiden behöver omskola dig, det är väldigt oeffektivt, men det gör just också, men det är bra för en viss idé om vad det ekonomiska livet är och vad arbetstagare ska vara. De ska hela tiden just vara flexibla, anpassbara och också beroende på att hela tiden vara inom olika sådana pedagogiska lösningar för att förflyttas just enligt vad företagen behöver och så vidare, istället för att utveckla sig själv, så att säga. Så att det står lite olika ideologier mot varandra, hur vi vill gestalta vårt samhälle.
Mm. Har du nog sagt båda punkterna du tänkte på?
Jag vet inte. Vad var din fråga? Det var någonting, jag ville säga den här, att framtiden är oviss och att det är just en del av bildningsbegreppet försöker just fånga den svårigheten som impliceras med den insikten att vi aldrig vet hur det ser ut imorgon. Att vi på det viset som pedagoger, det som vi gör idag måste ha en viss giltighet för imorgon. Och det på det viset finns i bildningsbegreppet. Och det fanns kanske en annan tanke och som jag lovade har jag glömt. Kanske kommer den igen. Det var, yes.
Ja. Jag tror ju som på något sätt att väldigt många företag och arbetsplatser faktiskt inser att det de behöver är ju inte nödvändigtvis utbildade personer utan bildade personer. Så just jag tror ju att det finns verkligen en insikt om det och att det finns liksom helt så här marknadsekonomiska fördelar som många företag faktiskt ser med det.
Ja, det stämmer också. Ja.
Så det blir ju som väldigt paradoxalt om utbildningssystemet då nästan går emot det och vill göra det så effektivt som möjligt och just därför går emot det. Mm. Då blir det ju inte effektivt.
Jo, jag har inte riktigt en sån där konsistent teori kring det där, varför det är så. Men du har helt rätt, alltså det är ju inte så där att här finns en stor önska och en önskan till att instrumentalisera. Mm. Och sen nej, bara förstås. Tar vi igenom. Utan det är faktiskt som du säger, alltså det är en klar och tydlig och uttalad insikt också. Jag tror också helhjärtat menat att hey, vi behöver, alltså dagens bildningsbegrepp är ju mycket mer kompetens. Vi behöver kompetenta människor som faktiskt kan det som morgondagen inte ännu har visat sig vad det betyder. Alltså vi vill ha utveckling, tillämpning och så vidare och så vidare. Innovationer alltså är ju ett sånt nyckelbegrepp som många sedan jobbar med. Och det är just det som det ska menas på något vis. Samtidigt tror jag att det fanns en text av Sven-Erik Lidman, den här svensk idéhistorikern, som påminde mig om att det viktiga är kanske, eller som har kommit under idéhistorien, är att ju mer anonymiserade samhällen vi har, alltså att vi inte mer har den här bygemenskapen, där jag vet att bagaren, det var ju du och sen blir det sonen som tar över och visst är det nu bara samma kvalitet säkert. När jag inte mer vet vem som egentligen gör mitt bröd, vem som har tagit fram mjölken som jag har och så vidare och så vidare. Sen behöver jag kvalitetskontroller. Och det behöver jag till allt fler och fler saker som jag behöver och konsumera. Men också behöver bara som i daglig mening serviceprodukter som vi sen kallar det. Allt det här kommer in i allt mer anonymiserade system. Och det betyder att jag allt mer måste kvalitetssäkra olika produkter, alltså faktiskt reella produkter, materiella produkter men också serviceprodukter. Och det snarare, det har Jonna Barnemark, alltså filosofen i Sverige, fint men också väldigt ledsamt beskrivit väldigt mycket hur vi egentligen har kommit in i ett sånt här mätningssamhälle som just via det här behovet att mäta men också en viss sån där känsla av att om jag inte får den här kvalitetsstämpeln, sen kan jag inte lita på vad den andra gör och jag vill inte behöva lita på någon annan, jag vill ha garantier. Mm. Hur det egentligen leder oss in i den här konstiga paradoxen att vi vill mäta mer och mer för att garantera en viss kvalitet, samtidigt som vi med öppna ögon ser hur det förstör just kvaliteten som vi söker. På sätt och vis, vi kan inte mäta vad vi egentligen sist och slutligen vill. Som serviceproducent blir jag kanske bara sen att jag sen just och just lever upp till de här 2, 3, 5, även 1000 kriterier. Mm. Men sen har jag ändå min blick på kriterierna och inte på det som jag faktiskt ska leverera. Alltså, och det hela tiden splittrar oss in i någonting som vi, jag tror egentligen ganska långt inser att det leder oss in dit vad vi ville, nämligen till till exempel människor som har bra omdömen för att sen i enskilda fall kunna säga men det här blir bättre eller det här blir bättre. Nej, jag måste följa ett manual eller jag behöver på det viset leva upp till en viss standard här och här och här. Och det där tänkande kryper allt mera in i också pedagogik och på det viset utbildningsinstitutioner för att komma tillbaka till det här med att det viktigaste är att komma igenom och sen får du pappret i handen. Och sen är det en annan sak, vad har du lärt dig på vägen? Och är det det som vi egentligen ville att till exempel en magister eller en fysiker med matris eller sådär egentligen har lärt sig? Mm. Och ja, det finns en diskrepans, den har alltid funnits. Och den är kanske också av en viss, den går inte att undvika totalt, men vi måste fundera kring att hur kan vi minimera den i alla fall? Och jag har just nu en känsla som om vi har sådana system och också sådana samhälleliga förväntningar som snarare leder till en större diskrepans mellan det som vi intyger och det som det de facto sen, vad människor kan och hur de förstår vad de kan.
Mm.
Ja. Jag vet inte om det blev tydligt vad jag
menar. Ja, eller jag tror det. Men jag tyckte den där... Du sa det där om att ju mer anonymiserat ett samhälle blir, desto mer får vi behov av de här mellankvalitetsstämplarna för att vi har inte kontakt med dem som faktiskt har producerat saker. Och jag tycker att, och det är ju säkert sant på jättemånga sätt, blir ju samhälle säkert mer och mer anonymiserat till det absurda, eftersom att vi nu också kan, alltså internet är vårt allmänna vardagsrum typ, och där är det helt möjligt att vara hur anonym som helst. Så det blir som på något sätt jätteabsurt. Men det jag börjar tänka på, som jag tycker är fantastiskt i hur det kan gå åt andra hållet, så är faktiskt kaffeindustrin. Vad gäller just sånt här som kallas nu då specialty coffee, alltså kaffe med fokus på just bara kvalitet. För att den industrin har helt och hållet kringgått alla typer av fair trade-stämplar eller olika kvalitetsrättvisemärkningar och allting, för att man har insett att men det garanterar inte så mycket egentligen. Eller det blir onödiga extra kostnader, utan istället så har nästan alla kafferostare och speciellt alla importörer som importerar kaffe till Europa direkt kontakt med producenterna.
Just så.
Så att man har gått förbi alla mellanhänder och har istället direkt kontakt med faktiskt platsen där kaffe blivit odlat, så att rostarna kan få dit och träffa dem. Det finns folk som kan komma dit och hjälpa dem med liksom olika, att få bättre kvalitetskaffe. Och det finns, och där har ju som just den här kontaktmöjligheten med dagens teknik gjort att, att någonting som tidigare var väldigt anonymt. Ingen i Europa på 1800-talet visste ju knappast liksom vem som har producerat kaffet man dricker. Till idag att jag har haft kontakt personligen med en som odlar kaffe i Ecuador och beställt kaffe direkt av honom och betalat i hans PayPal-konto. Det var så väldigt sådär... jag menar, han är ju fortfarande på ett sätt anonym, för jag har ju inte träffat honom. Men jag tycker det är fantastiskt, och just det där hur då att graden av anonymitet i princip sjunker, och då har man just kringgått olika sådana där stämplar och kvalitetsmärkningar och... som annars finns till för att säkerställa åt konsumenten att det är bra produkter man köper.
Ja.
Jag tycker att det är...
Det är ett intressant exempel för att det just visar också på å ena sidan fortfarande behovet till att vi behöver känna varandra. Alltså så där, vad än det sen betyder att jag, som du nu sa, vad betyder det att du känner en kaffeproducent och du har köpt därifrån? Men som du säger, det är i alla fall närmare än att bara gå till närmaste närbutik här och ta vilket kaffepaket som helst och så vidare. Alltså på det viset att det blir säkert en allt starkare, och behövs också en allt starkare omförhandling i, alltså vad betyder det att någonting är globalt och lokalt? Alltså det här med att, för att nämligen tänka den här kritiken eller den här tanken vidare som Lidman hade med att om anonymiserade samhällen leder till att vi behöver mera mätning som sist och slutligen leder till mera instrumentalisering och inte till det som vi behöver, sen måste vi komma tillbaka till någon slags kontakt med varandra.
Mm.
För vi måste inse att vi är beroende av varandra. Vi kan inte ha 100% garanti för att jag aldrig blir utnyttjad av någon annan människa eller företag för den mening. Vi måste reducera det. Det är inte det som jag nu förespråkar att vi ska leva med. Att det på det viset händer olika saker som kan göra oss både personligt ledsna men också kan vara olagliga. Jag menar inte det. Men alltså, vi kan inte garantera att andra människor att mitt liv alltid är hur ska jag säga det här? Alltså, kanske också här kommer den här ovissheten in. Olika, alltså vi kan inte planera och gestalta in i det sista våra liv så att vi faktiskt vet att om jag gör si och så, sen blir det garanterat att det blir bra. På det viset, vi är levande människor och även om vi inte menar illa, händer saker. Så att jag kan inte gardera mig för allt. Och det är, tror jag, det som det där anonymiserade samhället försöker fånga upp lite grann. Mm. Att man i alla fall försöker reducera missbruk. Och det är ju jättebra. Men jo, vi kan inte göra det utan att egentligen just alltså det här garderande för varandras missbruk skulle leda snarare till att just ett ytterligare omänskligt
samhälle. Och det blir ju liksom ett ytligt plåster på problemen utan att egentligen...
Ja.
Alltså jag vet, på många ställen behövs det ju antagligen så här krasst, men man kommer ju verkligen inte till roten av problemet.
Nej. Och då blir det ju intressant att på det viset hur, till exempel nu om vi tar upp det där digitala och så vidare, alltså hur det egentligen kan både hjälpa och i andra situationer stå i vägen för det här med att ta kontakt med andra eller att vara där vi är i närområdet eller att vi... Ja, alltså ditt exempel visar just att det kan bära mig närmare till en producent som jag annars inte kan eller skulle träffa eller bara med ytterligare massvis med olika koldioxidavtryck genom att flyga till att köpa mitt kaffe någonstans. Det skulle vara absurt att tänka så här, men å andra sidan alltså det digitala kan ge oss den här känslan av att det spelar ingen roll var du är. Du kan göra allting digitalt och det är samma sak att om jag nu zoomar med dig eller varför har ni kommit hit egentligen fysiskt, vi kunde ha gjort det här, spelar in också på annat sätt och så vidare. Så att finns princip, det många intressanta frågor som vi inte ännu riktigt är klara över vad egentligen det ena och det andra betyder.
Det är ju faktiskt alltså en grej som vi bestämde och vi har ju under hela corona gjort så att vi träffas fysiskt just för att det finns ju någonting i det här faktiska, fysiska människomötet som försvinner om man bara skulle göra det här via Zoom.
Ja, och jag tror att vi kan inte ännu riktigt lägga fingret i det här, vad det egentligen är som vi skulle...
Nej, jag
men på gott och ont är det ju bra att vi har lärt oss nu ganska mycket att före corona var det ändå ganska mycket med att skolan kommer inte att behövas i framtiden. Eller en lärare behövs kanske inte heller i framtiden. Mm. För att allting finns ju på nätet. Och vi kan, inte vet jag, vi ger sen bara massvis med uppgifter i början av en vecka. Och sen kanske har vi lite olika handledande videochats allt eftersom i det ena och det andra. Men visst är det ju bra och behändigt. Och jag tror att vi har alla ganska så där rejält fått den smällen av att vi behöver träffas face to face och inte bara i pedagogiska avseende, utan att det här är någon slags hjälpmedel som hjälpte oss att överleva en väldigt krävande situation, men alltså riktigt bra var det nog inte i alla sina avseende. Det hade fördelar och vi måste överväga också väldigt många av nackdelarna.
Ja, det är bara en sån sak att det ökar ju ytterligare på den där anonymiseringsgrejen om man alltid ska ha kontakt via skärmar.
Ja, precis.
En annan sak som jag tänkte säga bara om det där exempel med kaffeindustrin som vi var in på. Jag tycker det är så spännande grej just för att det är så mycket i den där som känns som att det går åt rätt håll. I att det blir mer transparent, det blir mindre missbruk av de här bönderna i utvecklingsländer, det blir liksom mycket rättvisare på många sätt och rättvisa löner och allting. Och det sker egentligen helt och hållet tack vare och på grund av liksom typ marknadsekonomiska skäl och principer. Alltså det är som ingen som har bestämt att nu ska vi göra det här mer rättvist, utan man bestämt att nu vill vi utforska och få fram så bra kaffe som möjligt.
Mm.
Och det finns konsumenter som vill ha så bra, spännande, liksom bra smakande kaffe som möjligt. Mm. Och det är det som driver på den här utvecklingen.
Mm.
Så det där blir som ofta för mig ett sånt här exempel på att ja, men allt är inte skit med marknadsliberalism eller kapitalism som ofta blir kritiserat. Jag själv har inte jättemycket kritik just för att det här blir ett sånt exempel. Mm. Att ja, men hej, det här systemet kan också producera bra saker.
Mm. Jag tror att med konkreta produkter är det enklare att hitta bra exempel.
Mm.
När marknadsliberalism kommer in i servicebranschen, till exempel till vårdbranschen eller sen till det pedagogiska, där är det betydligt svårare att hitta, tror jag, bra exempel. Som sist och slutligen säger, det här leder faktiskt till betydligt bättre kvalitet och effektivitet. För att här står egentligen två principer mot varandra, nämligen det ena är att vilja ha vinst.
Mm.
Och att på det viset utveckla en produkt via det, alltså så där att utveckla kvaliteten via det. Eller sen att utbilda eller vårda människor. Alltså, och det är någonting helt annat.
Mm.
Jag vill inte säga att det finns, om vi till exempel tar svenska friskolor, alltså som alltså i Sverige är skolsystemet väldigt marknadsliberal, alltså det är en av de mest liberala i världen på det viset. Alltså att göra vinst på skattefinansierat, elever får så att säga en peng med sig, och ju fler elever du har och utbildar, desto mer kan du göra så att säga, få vinst av det hela. Jag tror att man får ju, kan man argumentera, bara elever när man faktiskt sen också gör en bra utbildning.
Mm.
Men det är, alltså det finns olika studier som kan visa det ena och det andra, men det väsentliga som jag vill här nu bara säga, att det är en skillnad om jag vill göra bra utbildning för att jag faktiskt bryr mig om dig, eller om jag bryr mig om min vinst.
Mm.
Det är en stor skillnad också, för att bry sig om varandra är en väsentlig del av vår läroplan. Att bry sig om sig själv är inte en väsentlig del av vår läroplan. Så att vår läroplans värdegrund underställs ett annorlunda intresse och en annorlunda logik. Och det behöver inte synas i det dagliga när läraren undervisar och så vidare, nödvändigtvis. Men problemet är när det kommer till konfliktsituationer. Sen är du som lärare eller rektor till exempel ställd, ska jag förverkliga läroplanen eller ska jag göra vinst?
Mm.
Och då är det avgörande att om vinstintresse är överställd läroplanen och läroplanen bara är ett instrument för dig att göra vinst, sen får vi ett stort problem i samhället. För det betyder att demokratifostran, fostran överlag, alltså till att vara människor som bryr sig om varandra är underställt det här med att sist och slutligen gäller det ändå att jag är bättre än du och jag kommer att ha bättre jobb än du och jag kommer att överleva och inte du och så vidare. Mm. Som är mer av den här marknadslogiken för att få fram. Alltså det är två olika logiska verksamhetsstrukturer som i många avseenden leder till bättre produkter, men när de egentligen värdemässigt riktigt, alltså vad heter det, alltså utesluter varandra. Mm. Sen är det ju anmärkningsvärt att vi säger den ena logiken ska dominera den andra.
Mm.
Och där blir det ett problem.
Ja, alltså det är ju just vad gäller just de här sakerna som vård eller utbildning och skolor, så finns det ju egentligen inte ett alternativ som är riktigt bra. För att också alltså om det helt och hållet finansieras av staten eller då liksom inte alls går enligt marknadsprinciperna principer som söker vitstå och så vidare, utan helt och hållet finansieras av staden, så får man ju också problem att ja, men vi har begränsat med resurser och det här är de pengar vi har, vi måste göra allt så effektivt som möjligt.
Jo.
Och då just kommer vi in på allt det här att okej, men då ska utbildningen ske så effektivt som möjligt så att vi får de här individerna som vi vill att samhället behöver och så vidare och så vidare. Och samma sak tänker jag med vården. Jag är inte jättebra på att filosofera kring vård, men det blir ju liksom samma, den här principen att varenda gång man får en patient så blir det avgörandet att är den här patientens behov värd våra begränsade resurser?
Mm, precis.
Och där finns det ju liksom någonting som blir positivt om det istället handlar om och går enligt marknadsprinciper. För att i princip då går man till privatvård så försvinner ju den biten för att de betalar för det.
Mm.
Att då kan man liksom få på ett sätt bättre vård. Om man kan betala för det förstås. Mm. Förstås. Alltså det är ingenting av det här är ju enkla svar.
Mm.
Men det där med friskolorna och vinstsökande är ju också lite sådär att vinsten skolorna tar ut är ju inte, blir ju inte bara, eller som man redovisar, blir ju inte pengar som bara direkt åker i allas fickor, utan det är ju oftast vinst som sen kan återinvesteras i skolan.
Om det görs, men det är ju inte sagt att det görs.
Mm.
Och så till att börja med är det vinst och det tillhör någon annan. Och på det viset kan du göra vad du vill med det.
I ett idealfall så tillåter ju den vinsten en viss typ av luftrum och att man inte har den där samma pressen på exakt som skulle användas för att erbjuda bättre bildning.
Det kunde vara det.
Ja.
Ja, det visar sig att det inte görs i den omfattning som man kan tänka sig så här. Och det finns också sådana som sen säger att det skulle nästan vara lite för naivt att säga att med tanke på att hur andra vinstbringande verksamheter egentligen görs, att det hela tiden återinvesteras i verksamheten. Mm. Utan det är helt enkelt också alltså den här ekonomiska uppdelningen i världen, alltså som har bara gått mer och mer och mer sedan 20-30 år, alltså handlar ju om att det går i egna fickor och in tillbaka till en viss verksamhet för att förbättra verksamheten. Alltså på det viset. Men det kunde i princip vara det, och det är ju med det som man argumenterar för det.
Mm.
En annan sak är att du har helt rätt, alltså både den statliga, den offentliga, men också den privata sektorn på det viset har samma utgångsläge. Nämligen vi har egentligen oändlig behov, alltså både i pedagogik och i vård, kunde man alltid göra lite mer.
Ja.
Och samtidigt begränsade resurser.
Mm.
Och det måste man tackla med varandra. Och på den här gränssnittet finns det alltid knepiga frågor av olika
saker.
På det viset, det löser vi inte varken med att ha det här eller där, alltså finansierat. Alltså finansieringsmodellen kan inte i sig lösa det här problemet.
Exakt. Det var
precis.
Exakt.
Det som är ett problem med ett vinstintresse är ju att egentligen görs de här begränsade resurserna mindre. För att av det som jag kan sätta in, behöver jag inte sätta in allting. Så att det kan sättas in allting, men det behöver inte vara det. Så, och det visar sig också snarare att man försöker knabbra av lite här och där. För att här märks det inte, och här kan man sätta 2-3 elever till i en skola som man ser i Sverige.
Ja, absolut. Okej. Sådana problem uppkommer helt säkert. Men,
ja.
men att tillgången blir mindre. Alltså det bygger ju på en princip av att okej, om man erbjuder bra vård eller erbjuder bra bildning eller erbjuder bra tjänster så får man också mera kunder. Det är problematiskt att kalla vårdpatienter kunder, obviously. Ja. Men, men det betyder ju att möjliga tillgångar är mycket, mycket större än i offentlig sektor, eftersom att i offentlig sektor så är det begränsat till vad politikerna har bestämt att de här pengarna får man. I en privat sektor så är det ju inte det, utan det är möjligt att ha tillgångar från ett växande antal kunder. Alltså, jag förstår inte varför det skulle vara absolut betydligt mycket, mycket mindre.
Mm. Alltså det finns ju inte växande kunder. Alltså vi har ett visst, till exempel en generation som ska vara i skola. Och de finns så många människor som har fötts nu under dessa år. Tionden på det viset. Och de ska utbildas under 9 år med en viss läroplan och så vidare. Så att det är ganska få, alltså som sagt i Finland gör vi det ju inte vinstdrivande, den här grundläggande utbildningen. Men här finns ganska lite egentligen att säga varifrån kan vi få mera kunder egentligen. Mm. Alltså på det viset här. Och som sagt, alltså, man ser helt klart att beroende på hur man reglerar förstås eller vad det betyder att öppna nu till privata aktörer inom pedagogik. Som sagt, alltså det är, om vi tar nu mera finska förhållanden sen också, alltså hur erbjudanden om just digitala verktyg, också läroböcker och så vidare, alltså hur de kommer in i skolvardagen, de förändrar i alla fall arbetsbilden och tankesättet i en viss mening som inte bara är lätt av frågan vad är det bästa för eleverna? Utan, alltså det finns tyvärr, det här är nu ett exempel igen från Sverige som jag har läst häromdagen. Det fanns någon som har tittat på att hur läroböcker, alltså förlag för läroböcker har ju ofta digitala, alltså läroböcker för så många ämnen som möjligt. Och då är det bättre för ett förlag att säga hej till dig skola eller kommun X. Du får lite rea när du tar hela paketet, lite som försäkringar. Om du också tar, du vet, bilförsäkring hos oss, sen får du det andra också lite billigare. Så att en kommun är mycket mer utsatt nu att egentligen att säga okej, vi tar för hela kommunen paketet X från det här ena förlaget och då är allting in. Medan tidigare var det så, när du köper enskilda böcker, sen kunde livsåskådningsläraren säga jag skulle hellre jobba med den här läroboken, medan fysikläraren tar det från ett annat förlag och så vidare.
Exakt.
Enligt det som läraren bestämmer, och det är det som är en väsentlig del av läraryrket, vad hen tycker är lämpligast just i min klass, just för den personen som jag är, för det som, hur jag tolkar läroplanen. Mm. Och nu är det bara, här finns nu bara det där, gör nu de här övningarna och sen är det det. Så att det är ännu, vad ska vi säga, alltså vad jag bara vill peka på, alltså själva sättet hur vi förnimmer vad jag ska göra som lärare, styrs mycket mer av ytterligare aspekter som inte är pedagogiska skäl, nämligen marknadsskäl. Alltså det är billigare för min kommun och på det viset för skolan och för min arbetsplats. Så att, då tar jag väl den här, fast den är lite, och jag kan ju jämna ut med annat, och whatever. Och, men alltså,
ja, precis. Så att samma problematik och samma problematik med marknadsskäl så kommer ju in, fast det då alltså är privat. Nej, vad heter det? Offentlig sektor.
Har du alltså ett exempel eller tänker du på någonting?
Nej, men alltså just bara att, för att det du säger handlar ju om just problematik som kommer in när vi behöver göra saker så billigt och effektivt som möjligt.
Jo, för att det finns andra som vill göra vinst av någonting. Alltså man kunde ju också säga att läroböcker ska, alltså igen, det är lite utopiskt eller konstigt att säga det, men läroböcker ska finansieras offentligt. Så att de finns, inte vet jag, 3-4 olika till förfogande och vi gör inte vinst på läroböcker. Vi försöker göra dem så bra som möjligt. Men det har vi bestämt under några år sedan att vi kan göra det. Och sen är det just att det kommer som sagt in i en annorlunda slags verksamhetskultur och en egen dynamik med en egen logik. Mm. Det är helt vettigt för ett förlag att försöka erbjuda hela paketet. Det är ju självklart.
Ja.
Men det är som sagt inte mer är pedagogiska frågor.
Nej, exakt.
Och det där som jag menade med att när den här marknadens logik, att någon behöver överleva så att säga, och göra vinst, om vi nu hela tiden talar om det, stå över de pedagogiska besluten som jag gör.
Mm,
då har vi ett problem.
Definitivt.
Och det är där som, alltså i och för sig, det finns säkert många saker som man kan effektivare utveckla på en fri marknad än det har visat sig med en ibland tungrott, demokratisk, byråkratisk, statlig struktur. Det är ju helt självklart, så det finns ju många exempel på det.
Ja, absolut.
Men vi måste vara medvetna om vilka för- och nackdelar det finns här och där, så att vi inte bara slingrar in i det ena och
prisar det ena
och plötsligt ser oss inför någonting som vi mera vet. Alltså, som vi har börjat samtala med, hur är alla utbränd? Varifrån kommer det här att vi plötsligt dokumenterar och det ena och det andra in i det sista, fast vi inte når vad vi egentligen vill?
Ja.
Allt det här hänger ihop sist och slutligen.
Jo. Och alltså, just vad gäller de här frågorna, så jag tror verkligen inte att det finns liksom en väg som man ska gå som är rätt. Alltså jag tror att det alltid kommer handla om någon typ av balans, att se de här problemen och se fördelarna i olika sätt, olika logiker, och försök balansera det. För att jag ser att det sporrar och blir dåligt oberoende om jag bara går i en riktning eller den andra.
Ja.
Och det är just därför.
Och då behövs tänkande människor som har mod att tänka lite utanför den här boxen om någonting. Så att, men den är inte, de är inte bekväma människor. Mm. Och kanske var det lite åt det hållet som jag här tidigare när jag tappade min ena poängen på något vis. Att jag
den kom tillbaka.
Jag vet inte om det var den, men den är... Men en sån här... vad man kunde säga med bildning också, att det är just... Alltså en diktatur vill inte ha bildade människor. De ska följa en viss regelverk, som sagt.
Ja.
Du ska fungera och du ska inte tänka själv helst.
Nej.
Och om du tänker, sen måste du i alla fall ha vett att veta att du ska hålla käft. För att inte göra det obekväm och så vidare. Du ska inte ifrågasätta och så vidare. En byråkrati egentligen inte heller. Så på det viset är det här att offentligt styrda system som vi har utvecklat har haft... Alltså väldigt många nackdelar. Det är klart att vi försökte någonting annat. Det är bara att det vad vi söker just nu och strävar väldigt in i. Vi måste också tänka igenom de strukturer och se vilka fallgropar det finns här. För att en marknad vill egentligen inte heller ha bildade människor. För en marknad lever på att du ska konsumera så mycket som möjligt, som bara din egen begär, din egen... idé om att här behöver jag mera och här borde jag skapa min egen identitet eller vad det nu kan vara och så vidare. Alltså allting ska bli ett konsumbeteende.
Så långt marknaden går ut på att just att lura folk att konsumera så mycket som möjligt, så är det ju sant att då vill man inte ha bildade människor.
Så länge vi har en marknad som bygger på att vi måste göra tillväxt, behöver vi
men alltså företag som vill göra tillväxt, så kommer ju också ha nytta av att anställa bildade människor. Alltså vill man ha bildade människor.
Men jag tycker att bildade människor just nu borde säga att vi borde avstå från väldigt mycket. Jag ska mindre konsumera, jag ska egentligen inte mera...
Det tror inte jag.
Flyga. Ja,
jag tror att vi ska istället...
nästa avsnitt sen.
Istället konsumera bättre.
Ja, det förstås också. Men
och jag ser inte att det är realistiskt att vi faktiskt skulle konsumera mindre.
Något bättre för mig skulle betyda att jag till exempel köper manicka som inte går sönder. Och det betyder att ett företag gör
och det blir att konsumera bättre.
Just nu lever vi i en sån struktur som på det viset, sen det skulle inte gå. Alltså, och det är på det viset att vi behöver mer och mer och mer. Och att vi måste återanvända förstås. Alltså allt det där är ju självklara saker, men samtidigt just att alltså vi behöver på det viset tänka igenom vad behöver jag faktiskt. Mm. Och inte bara sen gå enligt, att andra också på olika sätt tvingar mig, i och med att inte vet jag, min ena mobiltelefon fungerar inte mer att ta emot bilder, för att det är en sån där 2009s Nokia så där, som just gör klick, klick, klick när man gör ett textmeddelande och sånt.
Underbart.
Och den går i lås när man skickar ett bild på något vis. Men det räcker för mig som jag, vad jag behöver. Men det, alltså jag känner mig tvungen av att uppgradera mig till en smartphone, fast jag egentligen behöver det. Så där är någonting som jag tycker att jag borde ha frihet att säga nej. Jag vill ändå ha en telefon som fungerar med en någorlunda vettig, vad heter det, operativsystem. Och det finns inte riktigt. Jag måste konsumera någonting annat som jag egentligen inte vill. Alltså här finns olika sådana exempel som jag tycker att...
Men det finns ju bra telefoner som inte nödvändigtvis är smartphones med... Alltså, jag har en...
Men hur många har sådana smartphones och hur många behöver de faktiskt?
Det är en bra fråga.
Ja, och där är det just att jag upplever att jag tror att vi har mycket luft uppåt att egentligen avstå från mycket som vi inte behöver.
Mm.
och snarare köpa ifall vi någon gång behöver. Mm. Och det är någonting, alltså här finns mycket marginal för att reducera vårt förbruk och så vidare. Men det där med om konsumtion och sånt,
yeah,
det måste vi faktiskt ta en eget.
Okay.
Jag måste också fundera på, men alltså för mig, jag upplever på det viset att bildning är där.
Mm.
En, ja, men det tror dagens jag. Utmaning av att fundera det kring vad behöver jag faktiskt och att inte bara ta exakt, till att börja med. Så, och det upplever jag, alltså det finns också någonting med den här frihetsaspekten på det viset att de flesta kulturer, civilisationer, också religioner har egentligen hela tiden sagt att fri är du aldrig när du bara är underställd köttets begär, så att säga. No. Och det är någonting som just marknadstänke har ändå svängt att lura oss in att om du också köper det där sen är du riktigt cool, ja, och så vidare. Alltså att på något vis, de lurar oss till människans svaghet, och det är någonting som jag vill säga alltså, om inte den egentliga orsaken, sen är det i alla fall en av de främsta alltså, följderna av varför vi är vad vi är.
Exakt, och jag tycker att det där är nog den kritik av just marknadsliberalism eller kapitalism eller vad man vill sätta för ord på det som jag tycker att är mest relevant att faktiskt ta till sig och fundera på, just det där tendensen av att lura folk eller marknadsföra saker som att om du köper det här då blir då är du en god människa, eller köper du det här, konsumerar du det här så är du cool, eller då hör du in, då passar du.
Precis, ja.
Alla de grejer som liksom manipulerar ett sånt liksom värdering på ett sätt.
Ja.
Det jag tycker är spännande om man då, och nu bara kastar jag ut det här så får vi låta det gro tills vi pratar nästa gång. Det som jag tycker är spännande just vad gäller att koppla ihop det med behov av att konsumera mindre eller miljötänk och så vidare, att samma sak, liknande tendenser ser jag att sker vad gäller liksom just sådana, alltså miljörörelser av att man säger att okej, men om du drar ner på de här sakerna eller du ställer om ditt liv på det här sättet så då är du en god människa, eller då liksom lever du rätt enligt vad vi nu behöver för att rädda klimat eller whatever.
Mm.
Och att det finns så jättemycket liknande typer av godhetssignalering där. Och som jag tycker är ganska sådär intressant att inse.
Det är det. Och det intressanta där är nu också att alltså jag håller med. Alltså det finns frestelse till moralism överallt. Mm. Det intressanta är att bli upprörd över att människor försöker vara bättre människor, att vara upprörd över dem istället för att vara upprörd över dem som helt klart säger jag struntar i det här, jag vill tjäna ännu mer, jag vill konsumera in i det sista, jag vill flyga hela tiden, jag har förtjänat mina resor hit och dit. Alltså jag tycker att vi borde ändå titta lite mer på hur har vi sådana tankestrukturer i våra liv som vi borde bli av med istället för att akta oss att vara för god, vill jag säga. Alltså där tycker jag att ofta blir en sån här, inte vet jag, på engelska är det de här snöflingorna på något vis, att man är sådär, nu, eller på tyska är man en god människan. Och man ser ner på dem som försöker. Och jag är helt med på, alltså det finns olika sammanhang där jag också får gåshud och så vidare. Men jag är hellre där som faktiskt försöker gå åt rätt håll, fast det kan bli fel. Sen mycket fel till och med och så vidare, än sådana som helt rakt från början öppet struntar i det. Så att det tycker jag är ändå en viss skillnad, så det är som jag. Men ja, jag är inte helt expert på dessa saker här, men vi kan,
jag
tipsa på olika människor sen som kan kanske ge mera köstproblem här.
Spännande. Det var otroligt kul att prata med dig faktiskt.
Tack, det var roligt att ha dig är här. Och kaffet var gott. Faktiskt.
Härligt.
Ja.
Ja, nej men alltså det låter ju som att vi ska ha massor att prata om i ett nytt samtal, så vi får se. Men tack för att du var med.
Tack att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom kulisserna material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.